Och jag skulle vilja inleda den här gudstjänsten med att läsa ett bibelord från Jesaja kapitel 53, verserna 1-12. Och det kommer komma upp här på skärmarna så det, ni kan följa med i det där. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig, inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vände sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg, men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet, han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän. Fastän han aldrig hade gjort något orätt, aldrig hade tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han ska få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja ska förverkligas genom honom. När hans elände är över ska han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora. Låt honom dela bytet med de mäktiga för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare. När han bar det många skuld och bad för syndarna. Jag ska läsa dagens evangelietext och vi gör så att vi står upp tillsammans för det. Jag läser från Johannes evangeliet. Kapitel 19, verserna 17-37. Han bar själv sitt kors ut till den plats som kallas Skallen på hebreiska Golgata. Där korsfäste de honom tillsammans med två andra, en på var sida med Jesus i mitten. Pilatus hade också låtit skriva ett anslag som sattes upp på korset, och där stod Jesus från Nazaret, judarnas konung. Detta lästes av många judar eftersom platsen där Jesus korsfästes låg strax utanför staden och texten var på hebreiska, latin och grekiska. Men judarnas överste präster sa till Pilatus, skriv inte judarnas konung utan vad han själv har sagt, jag är judarnas konung. Pilatus svarade, vad jag har skrivit, det har jag skrivit. Soldaterna som hade korsfäst Jesus tog hans kläder och delade upp dem i fyra delar, en på varje soldat. De tog också långskjortan, men den hade inga sömmar utan var vävd i ett enda stycke. Därför sa de till varandra, vi skär inte sönder den utan kastar lott av vem som ska ha den. Ty skriftordet skulle uppfyllas. De delade upp mina kläder mellan sig och kastade lott om min klädnad. Det var vad soldaterna gjorde. Men vid Jesu kors stod hans mor och hennes syster Maria som var gift med Klopas och Maria från Magdala. När Jesus såg sin mor och bredvid henne den lärjunge som han älskade, sa han till sin mor, kvinna, där är din son. Sedan sa han till lärjungen, där är din mor. Från den stunden hade hon sitt hem hos lärjungen. Jesus visste att nu var allt fullbordat, och för att skriftordet skulle uppfyllas sa han, jag är törstig. Där stod ett kärl som var fyllt med surt vin. Det satte därför en svamp som doppats i det sura vinet på en isopskälk och förde den till hans mun. När Jesus hade fått det sura vinet sa han, det är fullbordat. Och han böjde ner huvudet och överlämnade sin ande. Eftersom det var förberedelsedag och kropparna inte fick hänga kvar på korset under sabbaten, det var en stor sabbat, bad judarna Pilatus att de korsfästas benpipor skulle krossas och kropparna tas bort. Soldaterna kom därför och krossade benen på dem som var korsfästa tillsammans med Jesus. Först på den ena och sen med den andra. Men när de kom till Jesus och såg att han redan var död krossade de inte hans ben. Utan en av soldaterna stack upp sidan på honom med sin lans och då kom det ut blod och vatten. Den som såg det har vittnat om det för att också ni ska tro. Hans vittnesbörd är sant och han vet att han talar sanning. Detta skedde för att skriftordet skulle uppfyllas. Inget ben ska krossas på honom och på ett annat ställe heter det. Det ska se på honom som de har genomborrat. Varsågod och sitt. Långfredagen är ju lite speciell. Och jag har ofta haft lite svårt att förhålla mig till långfredagen. För man vet liksom inte riktigt hur man ska känna den här dagen. Jag älskar påsken. Det börjar bli vår, det är soligt, det finns dragéägg överallt i affärerna. Alla har en lång helg och är lite så lediga och lyckliga. Och framförallt så firar vi ju faktiskt Jesu död och uppståndelse, den största kristna högtiden. Och jag laddar hela året för den här växelläsningen som vi kommer få vara med om på söndag. Ni vet här, Kristus uppstånden, ja, han är sannoliken uppstånden. Jag tycker det är så fantastiskt härligt. Men allt det är ju egentligen förlagt just till söndag, slutet av påsken. Långfredagen är lite svår. Skärtorsdagen har jag lättare att relatera till. Jag tror det är för att just nattvarden är någonting man talar om mycket och känner igen och som ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Men långfredagen, när man ska prata om korset utan att direkt på något sätt gå till uppståndelsen. När man ska följa berättelsen så där dag för dag och inte låtsas om att man vet vad som kommer hända i slutet. Det är svårt. Alla som har sett en film två gånger vet att det, är liksom, det går inte att låtsas om att man inte vet vad som ska hända i slutet. Utan man sitter hela tiden och tänker på vem som är mördaren. Man vet det. Och det förstör lite filmen. Men idag så ska vi prata om korset och vi ska prata om Jesu lidande och vi ska prata om Jesu död. Och där ska vi stanna för att inte ta ut påskdagen i förskott. För typ två veckor sedan hade jag en konfa-lektion som handlade om Jesus. Och inför den lektionen under förberedelserna så såg jag filmen Passion of the Christ som Mel Gibson har regisserat. Den kom ju för några år sedan och jag har sett den innan i samband med att den kom, men nu var det ett tag sedan jag såg den sist. Och den är ju helt makalös. Jag gråter som ett barn från början till slut och inte lite sådär vackert filmiskt, utan jag gråter sådär fult och hulkande och dräglande genom hela filmen och känner mig som en sån urvriden trasa efteråt. Och jag har funderat på varför den filmen berör mig så starkt. För jag kan ju berättelsen. Jag vet ju precis vad som ska hända. Varje del av filmen. Och jag lever ju på något sätt i den här berättelsen varje dag i mitt liv. Hela året så lever jag med korset, med Jesus och med resultatet och konsekvenserna av det. Tydligt i mitt liv och jag pratar om det. Men ändå så blir det så oerhört starkt när man ser den här filmen eller nu när vi firar påsk, när man pratar om den här berättelsen. Och jag har funderat på varför och jag tror att jag har kommit fram till att jag ofta på något plan får för mig att korsfästelsen kanske inte var så jobbig för Jesus. Att han visste ju hur det skulle gå. Man har hört det här att ty så älskade Gud världen att han utgav sin enfödde son för att var och en som tror på honom inte ska gå förlorad utan ha ett evigt liv. Och man har hört det, eller jag har hört det så många gånger att man glömmer bort lite vad det är som står. Man glömmer bort lite vad det är som händer, vad det handlar om. Man tänker att Gud utgav sin son och låter som man får en liten present, men det är ju inte det det handlar om. Och det som hugger tag i mig när jag ser de här scenerna från passionsdramat och när jag läser de här texterna som vi har gjort under stilla veckan här nu, som vi gjorde igår på Getsemane stunden och vi gör idag och vi kommer göra på söndag. det är några saker. Dels är det ju det rent fysiska lidandet som Jesus faktiskt genomlider, det han måste utstå. Jag vet hur ont jag tycker det gör när Erik snärtar mig med en kökshandduk hemma sådär. Och att det kan få mig att bli lite sådär, ja, att man nästan får en liten darr på rösten sådär. Jag gör inte det jätteofta, men det kan hända ibland. Och det gör ju ont. Och att misshandlas och piskas så brutalt som Jesus fick utstå, som vi vet att Jesus fick utstå, för att vi vet att det var så romarna behandlade dem som skulle pryglas. Det är så outsägligt mycket värre än den här kökshandduken, och jag kan inte ens föreställa mig. Och när man ser den här filmen Passion of the Christ så blir det nästan mer än vad man klarar av att titta på. Man får vända bort blicken för att det är så grovt och det är så brutalt. Och man kan ha skilda meningar och uppfattningar om det är, om Mel Gibson tar i för mycket som visar det eller om det liksom ska visas. Personligen så tycker jag att det är hans film på något sätt visar hur det faktiskt förmodligen var. På ett väldigt ärligt sätt, även om det är svårt att se på, så är det på något sätt nyttigt för mig och min själ att se det här. Att inte tänka att det var en liten kökshandduk som han liksom piskades med någon gång, utan att det var det här blodiga, fruktansvärda, brutala misshandeln som han fick utstå. Och det finns ett annat lidande som jag inte tänkt på så mycket tidigare, utan som har slagit mig snarare nu inför när jag såg filmen nu och inför förberedelserna i den här predikan. Och det är hur Jesus får sitt hjärta så totalt krossat. Det är liksom inte bara det här fysiska lidandet som han på något sätt behöver utstå och tänka att ja, men det är snart över, utan han får hjärtat totalt helt krossat. Han blir förrådd, han blir utlämnad till människor som vill döda honom av en av sina närmsta vänner. Det är inte så att Judas var liksom Svarte Petter in i lärjungagruppen och att han var ond redan från start och att Jesus hade med honom för att han visste att Judas kommer förråda mig. Utan Judas var en av hans absolut närmsta vänner som han levde tillsammans med, åt alla måltider med under 3 års tid. Och han vänder honom ryggen och inte bara lämnar honom utan förråder honom och utlämnar honom till att bli dödad. Och jag är övertygad om att hela den smärtan av att bli sviken av en av sina bästa vänner, den drabbar Jesus lika hårt som den skulle ha drabbat någon av oss. Och som det inte är nog så märker han hur alla de andra av hans vänner också har flytt och har lämnat honom. Och den som smyger efter på något sätt för att se hur det går, Petrus. Det är inte det att han kommer till Jesu försvar eller säger att nej, men han har inte gjort det här. Vi lugnar oss lite här. Utan Petrus förnekar honom. Han ljuger och säger att men jag har aldrig haft med honom att göra. Jag känner inte honom. Jag vet inte vem det är. Han svär på att jag har liksom aldrig träffat den mannen. Eller det som kanske blir tydligast i filmen. Hur Jesus tvingas se sin egen mamma uppleva allt det han går igenom. Se henne uppleva sorgen och smärtan i att förlora ett barn. Det finns en scen när Jesus håller på att kämpa med att försöka bära sitt kors genom Jerusalem fram till Golgata. Och han är slagen och misshandlad och är svag liksom fysiskt. Utav det han har fått utstå. Och Maria, Jesu mor, hon har bett Johannes att hjälpa henne att komma fram till, liksom, så hon kan genskjuta Jesus, så att hon kan nå fram till honom och bara liksom få säga någonting till honom eller få vara nära honom på något sätt. Och precis då när de når fram så ramlar Jesus i kull. För korset är för tungt för honom och han är för svårt misshandlad. Och i det kaos och den förvirring som råder när han ramlar så når Maria hela vägen fram till Jesus som tittar henne i ögonen och säger: se mor, jag gör allting nytt. Och det gör mig helt förkrossad varje gång. Det tar sig bara in under huden på mig. Och ni kanske tycker att jag drar för höga växlar på en film, en Mel Gibson-film. Men om man läser Bibeln, det är inte det att Jesus dör liksom oberörd av det som händer. Precis som Anki sa innan så skriker han skriker av sina lungors fulla kraft, står det. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Min Gud, varför har du övergivit mig? Och många kommentatorer menar, även de som är skeptiska till berättelsen om Jesus och skeptiska till Bibeln, menar att det här måste ha hänt. Just det här ropet. Om man skulle vilja hitta på en religion så skriver man inte in det här om den som är liksom sin religions grundare. Om man läser berättelser om Mohammed och Buddha och hur de dör, så dör de ofta med värdighet och med liksom så här stora ord som sina sista ord. Men när Jesus dör så skriker han sina lungors fulla kraft: Gud, varför har du övergivit mig? Och kommentatorerna menar att det faktum att det står på arameiska, trots att all annan text är på grekiska i Nya testamentet, och också är för att folk mindes det här ropet. Det etsade sig fast hos dem. Den smärta, det lidande som Jesus uttryckte, det etsade sig fast. Den smärtan är att vara skild, helt skild från Fadern, som han har funnits tillsammans med i evighet. De har alltid existerat tillsammans i relation, Fadern, Sonen och den helige Ande. Och nu plötsligt så är Jesus skild från Fadern. Den smärtan. Men det som jag tror är den största anledningen till att det drabbar mig så hårt, det är att han gör det för mig. Att han utstår det här fysiska lidandet. Att han väljer att, trots att han hade kunnat, så väljer han att på något sätt underordna sig den här makten, att bli gripen, att genomgå det fysiska lidandet, att få sitt hjärta krossat. Och han gör det för mig. Han tycker att jag är värd. Han tycker att jag är värd att dö för. Och jag sitter i slutet av att jag sett den här filmen med en enda tanke ringande i huvudet. Och det är att jag har aldrig någonsin gjort någonting för att förtjäna det här. Jag tycker inte att jag är värd det lidandet. Ni vet, ibland när man har lagat mat och någon erbjuder sig att diska efteråt, så kan man säga så här: nej, nej, men det behöver du inte göra. Det behöver du verkligen inte göra. Så känner man ändå så här tacksamhet, att ja, men vad snäll den är som diskar. Och någonstans känner man ju så här: ja, men det är ändå inte mer än rätt, för jag har lagat mat. Ni vet vad jag menar kanske. Det är bara jag som känner så. Ja, men man känner en tacksamhet att den andra personen erbjuder sig, och så känner man samtidigt, ja, men det är klart du ska göra det. Jag har skalat potatis, så. Och det är liksom fair, det är lite rättvist, men det här upplägget, att Jesus dör för mig, det känns inte alls rättvist. Att han går igenom allt det här för mig, det känns inte fair. I texten vi läste inledningsvis så står det att han var föraktad och övergiven av alla, en plågad man, van vid sjukdom, en som man vände sig bort ifrån. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led, när vi trodde han blev straffad och slagen av Gud och förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas, hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får, var och en av oss tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Jesus försonar oss med Gud. Det är det hela handlar om. Mänskligheten, hela skapelsen, är skild från Gud. Synden står i vägen. Det är inte det att vi nödvändigtvis är dåliga människor, men det finns någonting som skiljer oss från Gud, som håller oss ifrån Gud, som vi kallar för synden. Och Jesus kommer inte till världen för att trycka ner människor ännu mer och få dem att få dåligt samvete. Och han dör inte för dig och för mig för att vi ska ha dåligt samvete över vilka vi är, eller känna en skuld över vad han behövde genomlida. Utan han dör för att han älskar oss. Ty så älskade Gud hela världen att han utgav sin enfödde son, för att var och en som tror på honom inte ska gå under utan ha ett evigt liv. Han dör för att vi ska kunna ha en relation med Gud igen. Han dör för att han älskar oss, för att han älskar mig och för att han älskar dig så mycket. Och för att han tycker att vi är värda det. Kristen tro handlar inte om att förtjäna Guds kärlek. Det kan vi inte. Det handlar inte om att försöka klättra upp på en steg och bli så bra man bara kan. För att känna att jo, men nu är jag tillräckligt bra för att Gud ska älska mig. Kristen tro handlar om att se på korset, se på det Jesus gör och se att jag kan aldrig förtjäna det här, men ändå få ta emot den kärleken, den nåden. Det är vad kristen tro handlar om. Och om du i ditt liv tvivlar på om Gud verkligen älskar dig, så är det korset du ska titta på. Vad han gör för dig på korset. Det gör inte han för att på grund av alla goda gärningar du gör, eller alla bra saker du har gjort, eller för att du alltid hälsar på tiggarna, eller något sånt där. Utan det gör han för att han älskar dig, alldeles oavsett hur du beter dig. Nåden är att Gud har älskat oss först. Ovillkorligt, inte för att vi eller världen har lyckats ta sig i kragen. Och den här påsken, den här långfredagen, låt korset få på något sätt drabba dig. Låt den här berättelsen få drabba dig. Inte för att du ska krossas under skuldkänslor, utan för att du ska golvas av hans kärlek. Gå till Jesus för att finna tröst. Han vet hur det känns att få sitt hjärta krossat. Han vet hur det känns att bli sviken av dem som står honom närmast. Han vet hur det känns att förlora någon, att vara helt ensam. Och han kan ge dig tröst i det, om du står i något sånt. Men gå framförallt till Jesus för att han älskar dig. För att låta dig älskas av honom. Och trots den här känslan som jag har suttit med och levt med de här veckorna, att jag är inte värd det här, så tycker han det. Och det är med de ögonen jag behöver se på mig själv. Du behöver se på dig själv. Han älskar dig. Han tycker du var värd varenda piskrapp, varenda sekund, varenda spikslag. Han älskar dig. Han vill kunna ha en relation med dig. Han vill lära känna dig. Han vill ge dig sin kärlek, sin frihet och sin omsorg i allt det du står i. Du behöver inte göra någonting annat än att bara ta emot det. Du behöver inte åstadkomma något, inte klättra på någon steg av goda gärningar eller nå någon slags nivå av kristenhet. Utan vart du än är i ditt liv, vart du än är i din tro, eller bristande tro eller begynnande tro, så är det bara att ta emot hans kärlek. Det finns en artist som heter Emil Svaningen, som också är känd som Lonely Deer, som innan han blev känd som Lonely Deer släppte ett album på svenska under namnet Särla. Och det finns en sång där som jag vill avsluta med att läsa för er. Idag slutar jag att jaga. Jag har allt jag kan ha, och när allt är slut faller jag i Guds nåd. Idag slutar jag att längta. Jag sänkte mitt sikte och mitt hjärta blev lätt. för idag har jag golvats av Jesu kärlek. Idag har jag ingen väg ut. För idag har jag golvats av Jesu kärlek. Idag har jag allt jag kan ha. Idag så slutar jag att längta framgångars glans, för jag har hjärtats frid. Imorgon så kommer sommaren att rasa och jag kommer falla mot jorden igen. Men idag har jag golvats av Jesu kärlek. Idag har jag ingen väg ut. Idag har jag golvats av Jesu kärlek. Idag har jag allt jag kan ha. Amen.